kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Bibeltimman brukar mestadels förhandla om bibelförklaringar från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Och det ska det bli den här måndagen. Vi har haft ett litet uppehåll där Håkan Sundliden haft semester. Men nu är vi tillbaka igen. Vi ska få lyssna till del 66 av Matteus bibelförklaring. Och vill du höra dem i kyrkan så är det på tisdagar klockan 18.30 och då här i närradion på måndagar klockan 19. Här alltså då Håkan Sundliden.
Ja, kära vänner, nu har vi haft ett litet uppehåll, men nu är vi tillbaka med nya krafter. Och vi håller på med det eskatologiska talet, alltså Matteus kapitel 24 och 25. Det är ju så att Matteus evangeliet sannolikt är uppbyggt på 5 stycken olika tal. Det bergspredikan är det första, den förmedlar själva läran så att säga, den kristna läran. Och det är ju mycket frågan om ett himmelskt, ett eskatologiskt tal också det. Därför att alla de förmaningar som finns där, de är ju en del av dem är inte bara obegripliga utan omöjliga att uppfylla. De har alltså ett eskatologiskt perspektiv, talar om för oss hur det är när allting är som det ska vara. Sen kommer då utsändningstalet i det 10:e kapitlet där han sänder ut sina lärjungar med det här budskapet och de får också praktisera en del annat som ni vet. 13:e kapitlet är liknelsetalet och det handlar om olika sätt att tala om och beskriva Guds rike. Eller himmelriket som det står i Matteus evangeliet. Det är ju synonymt uttryck. Eftersom Matteus inte vill använda ordet Gud. Eller ta det i sin mun. För det gjorde inte judarna. Det var alldeles för heligt för att uttalas. Och sen så har vi då kapitel 18. Som handlar om församlingsordningen. Och hur det ska gå till i församlingen. Det är ju framförallt om förlåtelsen och att leva i rena och bra relationer. Det finns några intressanta verser om den lilla gruppens betydelse också. Var 2 eller 3 är samlade i mitt namn. Och så kommer då det 5:e och sista talet, 24 och 25, som är det eskatologiska talet. Det finns de som menar att det egentligen börjar redan med kapitel 23. Så vi skulle kunna ha sagt att det började i kapitel 23. Men vi har valt att snarare se kapitel 23 som kulmen på hela den här upptrappade konflikten mellan Jesus och fariseerna. Så att det är någon sorts avslutning på den historien. Och då blir kapitel 24 och 25, det eskatologiska talet, ett tal om ändens tid helt enkelt. Utan några domsord över det som har varit. Utan det handlar om den yttersta tiden. Och vi har kommit så långt så att vi är i det 24:e kapitlet. Och det 24:e kapitlet kan i sin del indelas i 2. Ja, eller 24 och 25 kapitlet får man nog säga kan indelas i 2 delar där 24 kapitlet vers 3, för vers 1, 2 och 3 är ju mera som en inledning. Men sen kommer då frågan i vers 3, när ska detta ske och vad blir tecknet? Och då talas det om tecknen, det talas om det som är själva apokalypsen, själva skeendet utan att det förklaras särskilt mycket. Och det är från vers 4 till och med. Sen tvistar de lärde om man ska tänka sig till och med vers 31. Jag skulle nog gärna vilja tänka det till och med vers 36. Och då blir avslutningen vers 36. Om den dagen eller den stunden vet ingen något. Det är summa summarum av hela den här uppenbarelsen helt enkelt. Det är en bra avslutning. Då kan man säga också, för vi har haft en del utläggningar hit och dit om de här verserna och vi ska ha ännu mer idag. Man kan ju ändå säga då till sist att i slutändan så vet vi inte. Det är egentligen bara en sak vi vet och det är att vi inte vet något om den stunden. Och med det i ryggen så kan vi känna oss fria och göra tolkningar och så. Bara vi vet vilken dignitet vi ska tillmäta det så att säga. Och att vi inte ska ta någon av de möjliga tolkningarna som vore det sista ordet, för då är ju risken att man kan hamna alldeles fel. Det berättas om rabbinerna, för i den rabbinska judendomen där diskuterar man ju gärna Guds ord. Och där diskuterar de och diskuterar och diskuterar och diskuterar. De säger till mig att det finns 6 rabbiner, det finns det 7 åsikter. Så att där flödar verkligen argumenten. Och ofta så håller de på hela natten. Man har nästan som en sorts grundregel, det hade i alla fall i vissa kretsar, att man diskuterade tills någon vann diskussionen. Och då när någon hade utlagt texterna på ett övertygande sätt så att alla de andra var tvungna att ge sig, då tillkom det den här vinnaren, så att säga, att sammanfatta nattens samtal. Så då skulle han sammanfatta alla argumenten för och mot, och så skulle han redogöra för varför han hade dragit längsta strået, och så skulle han avsluta med orden: och så här är det, och tillägget: eller tvärtom. Och så slutar diskussionen där. Så det kan ju vara en ganska bra regel för oss också när vi håller på med de här svåra texterna. Vi har alltså gjort, eller håller på och hoppas kunna göra färdigt den första delen av de här 2 delarna. För den första är ju då själva apokalypsen till och med 24-36. Den andra delen sedan är 6 stycken liknelser som egentligen säger samma sak, men med lite olika betoning. Och då har vi kommit så långt att vi är i versarna, ja, vi är nog i vers 30, 31, 32 där och rör oss just nu. Ska bara säga då att den här första halvan om tecknen, det har vi gjort som så att vi har delat in den texten alltså i sin tur i 3 delar, där verserna 4 till och med 8 talar om de tecken man ska se i världen. För där nämns ju om krig, hungersnöd, jordbävningar och att detta är början på födslovåndorna när jorden ska födas på nytt. Men i vers 9 till och med 14 så talas det om tecknen i kyrkan, inom kristenheten kanske vi ska säga. Det handlar om att vi ska förråda varandra, falska profeter, laglösheten tilltar. Och vi hade en nyckel till det, va? Alltså när kärleken till sanningen upphör, så när det inte finns något som är rätt och fel längre, då ökar ju laglösheten, det ena ger det andra. Och det skulle jag till och med vilja, kanske ni tycker att jag tar i, va? Men det gör jag faktiskt inte, utan vi går in i en postmodern tid där finns inget som är rätt och fel. Det finns bara det som är rätt och fel och sant för dig. Därför att sen kan det vara något annat som är rätt och fel för någon annan. Så att vi ligger ju nära den tiden, det måste jag ju säga. Och sedan så från vers 15 till och med då 36, menar jag, handlar om tecknen i Israel. Men när det gäller vers 32 så är man ju lite osäker på om man kan se 32, 33, 34, 35, 36 mera som en avslutning då, eller om det handlar om Israel. Men det ska vi återkomma till. Innan jag ger mig in på sånt som jag inte har talat om tidigare, så vill jag påminna om att jag tror att det måste ha varit förra gången så berättade jag om min gode vän och broder som introducerade mig för Israel och profetierna. Jag introducerade kanske fel att säga, därför att det fanns en klangbotten hos mig. Det är nämligen så att jag har ju läst Bibeln sedan jag var 13 år. Regelbundet. Jag vill säga, de dagar jag inte har läst Bibeln sedan jag var 13 år är undantag. Och då blir det naturligt så när man är bibelläsare. Man upptäcker ju naturligt att 3/4 av Bibeln handlar ju om Gamla testamentet. Och det mesta som vi har i Bibeln, om vi tar nu både Gamla och Nya testamentet, det handlar ju om Israel. Om det judiska folket som Guds utvalda folk. Så att när jag sedan långt senare om sidor får höra och ta del av den kärlek som Per-Inge Storm hade för det judiska folket, så träffar det ju mig väldigt starkt. Det slår an någonting och det har tänt en eld hos mig. Men då får man ju börja belysa och bearbeta de här texterna på ett nytt sätt. Och där är jag. Men Per Inger, var dit jag skulle komma. Han gjorde som så Inte bara att han har läst igenom många gånger och utlagt också alla profetierna som handlar om Israel och framtiden. För det finns många sådana profetier, inte bara här i Matteus utan i synnerhet i Gamla testamentet. När han har läst igenom alla dem så tyckte han att han kunde kategorisera dem eller sortera in dem i fyra olika kategorier. Och det tittade vi på förra gången. För det finns en hel rad med profetier som talar om hur det judiska folket ska förskingras. När det judiska folket inte håller sig till Toran, inte lever i förbundet med sin Gud, och sådana tider kommer ju lite då och då också inom Gamla testamentets ramar, så ska de bestraffas bland annat därigenom att de ska förskingras. Och de ska förskingras utöver hela världen. Och nu talar vi om texter som är alltså från, kanske till och med från 1000 före Kristus. Och som i synnerhet går i uppfyllelse naturligtvis efter kung Salomo, när assyrierna kommer 722 före Kristus. Och vi talar om den assyriska deportationen, när Israels norra stammar förs bort i fångenskapen. Över Syrien, Irak, Syrien, Libanon, nuvarande Turkiet, för att ta de länderna, de moderna ländernas namn. Och sedan då 586, när de återstående två stammarna, Juda och Benjamin, attackeras av babylonierna. 586 sa det. Och jämnar Jerusalem med marken och jämnar templet med marken, så förskingras de ju. Och där ute i förskingringen uppstår det som sedan är synagogorna. Synagogan läser du inte om i Bibeln så att säga, utan synagogan är ju det här fenomenet att man i förskingringen inte kan samlas till templet, men man samlas i synagogorna. Synagoge betyder komma tillsammans, och då talar vi om den lilla gruppen, för det skulle vara 10 män för att man ska kunna betrakta sig som en synagoga. Så förskingringen finns där i Moseböckerna. Jag nämnde, om det är någon som vill slå upp medan jag talar vidare, så är det tredje Mosebok 26:33. Det är ju flera bibelställen, men jag går inte igenom det. Jag går inte igenom alla, jag repeterar inte ens alla, utan när ni sen får kompendiet så finns det här utskrivet, de här bibelställena. Men tredje Mosebok 26:33 talar om den förskingringen. Så står det i vers 44, samma kapitel. Och det är den andra kategorin utav alla de här profetierna. Det står nämligen där i vers 44 att i denna förskingring, de ska drabbas utav förföljelser och slås med svärd och jag vet inte, allt gruvligt elände. Så står det, i denna förskingring så ska Herren Gud inte överge sitt folk. Utan han ska vara närvarande i svårigheterna. Alltså förbundet, han ska stå fast vid förbundet. Och därför så finns det då, som ni märker, alltid en möjlighet till omvändelse och till förnyelse av förbundet. För Gud har lovat att inte bryta det, utan han ska vara med i det. Det som han har lovat Abraham och som har gått vidare genom Isak och Jakob och Josef och så vidare. Den tredje kategorin, och då läste vi till exempel Jeremia 29:14. Här finns ju en hel rad profetier. De profetierna talar om att Israel, alltså det judiska folket, ska få återvända till landet. Och då ska vi komma ihåg det, att från 586 före Kristus, det är länge sedan det, så har de inte haft något land förrän 1948. Visserligen har en del bott där, men de flesta har ju levt i förskingringen. Det är till och med fortfarande så idag, när så många har återvänt till Israel. Jag tror att det kan handla, kanske gissa på, en 6-7 miljoner judar i Israel. Så finns det ännu fler judar utanför Israel. Så att det är ett väldigt intressant skeende, synnerligt när man tänker på att kanske 2 miljoner har invandrat till Israel under de sista 15-20 åren. Jag brukar tänka på det när vi säger här att vi har inte plats för fler invandrare i Sverige. Men de hade plats att ta emot En miljon tror jag det var på en 10-årsperiod på en yta som är lika stor som Småland. Så att ibland undrar man hur tillvaron ser ut. Men i alla fall, så är det. De skulle återvända till landet. Och då måste man ju tänka åtminstone. Är detta den yttersta tiden när det judiska folket återvänder till landet? Och då finns det de, om vi nu säger att de här profetierna finns och att man ska förstå dem så som de faktiskt uttalas, så finns det då teologer som jag som tror att det här är ett tecken. Och så finns det teologer, goda bröder, bibeltrogna bröder, till och med de ortodoxa judarna i Israel, som säger att nej, det är inte detta. Därför det Israel som vi har nu, det har vi fått utav FN och inte utav Gud. Så de menar att det som nu finns i Israel, den judiska staten, är en sorts föregripande som aldrig borde ha ägt rum, utan man borde ha väntat lite till Messias kommer tillbaka. Det är också en annan tolkning. Och det gör att det är de ortodoxa judarna, för vi talar inte om liberal, utan vi talar ju om konservativa, bibeltroende människor. De är nästan för konservativa. De stöder inte Israel i allting. Jag vet att var under 7-dagarskriget när Moshe Dayan ledde trupperna in i Jerusalem och de återtog tempelplatsen, så var det israeliska soldater som gick upp på tempelplatsen som ju tillhör muslimerna och satte den judiska flaggan där, för de hade ju erövrat det i krig. Men då sa Moshe Dayan nej, inte nu. Det är inte tid, gå och ta ner den där flaggan. Det där ska vi inte ta förrän Messias kommer. Så här lever vi. Men det är ju ingenting som hindrar att båda tolkningarna är riktiga. Ja, men visst kan Gud använda FN och visst kan det vara en längre process så att han kommer lite senare. Så att det är ju inte, det behöver ju inte vara förstås eller tolkas som att det skulle ske på en dag. Även om det också finns hos profeten. Där det står att ett folk skulle, kan ett helt folk födas på nytt på en enda dag. Står det hos profeten Jesaja. Det var ju vad som hände 15 maj 1948. Ja, det är häftigt när man börjar studera det här. Men det är i alla fall tredje kategorin utav profetiska bibelställen. Och den fjärde kategorin, det är detta att de i ändens tid ska upprättas i sin andliga status, eller hur jag ska uttrycka det. Ska jag uttrycka det kristet, så skulle de alla bli födda på nytt och bli frälsta. Det ska ske i ändens tid. Och det säger ju aposteln Paulus också, att då ska hela Israel, var och en i Israel, varje jude omvända sig i ändens tid. Och det ligger i sådana fall hur som helst framför oss. Och där har du den profetian, den första profetian som överhuvudtaget finns om det nya förbundet, finns i Jeremia 31:31. Det står i de tiderna så ska Gud upprätta ett nytt förbund. Och så står det längre ner då. Jag ska ta ut stenhjärtat och ersätta det med ett hjärta av kött och blod. Eller jag ska skriva min lag i deras hjärtan så att de lever precis så som jag vill. De ska få inte bara tilltalet utifrån på stentavlor, utan du ska få det från inre, från sin inre varelse. Och vilja leva och följa Herrens lag. Och det är första gången ordet nya förbundet finns i Gamla testamentets skrifter. Jeremia 31:31, det är lätt att komma ihåg. Men där står, då ska jag upprätta ett nytt förbund med Israel. Det står ju med Israel. Fast vi alltid tillämpar det som om det gällde den kristna kyrkan. Och det kan man ju kanske göra, för vi har ju många gånger tyckt att vi har ersatt Israel. Och inte minst anför vi då Jesu död och uppståndelse när han bryter bröd och säger, detta är det nya förbundet genom mitt blod. Så att här befinner vi oss i en gråzon där linjerna inte är klara. Vi vet alltså inte riktigt hur vi ska förstå det. Och det gäller ju också de här texterna som vi håller på med. Där vi talar om Jesu återkomst. Och där vi talar om den mellantid som finns mellan det att Jesus föddes. För Messias har ju kommit när Jesus föddes. Å ena sidan. Å andra sidan så kommer han ju inte på himmelens skyar som det talas om i skriften. Nej, men säger vi, det ska han göra när han kommer andra gången. Och därmed så har man de här tvetydigheterna och den här långa mellanperioden. Titta i apostlagärningarna. Nu har vi inte varit inne i Matteus-texten, men jag känner att det är så pass svåra texter och vi gick fram så pass ordentligt förra gången och förra gången, så att den här typen av sammanfattande framställning kan nog tjäna sitt syfte. Och särskilt naturligtvis för de som har lite svårt att följa med i texterna, som inte är så bibelvana. Men i Apostlagärningarna 3:19, det är ju inte en text som vi egentligen ska syssla med, men den är klargörande. Därför det står nämligen, det är alltså Petrus som har botat en lam. Vid sköna porten. Och så håller han ett tal till folket som nu samlas. Och så går han till rätta med dem. Och så säger han i vers 18 till dem att Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han förutsagt genom alla sina profeter, att hans messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Så långt är det inte så svårt att förstå. Och sen står det, och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte. Och han sänder messias som är bestämd för er. Alltså här talar ju Petrus inte om Jesus som messias, för han har ju kommit och han har lidit och han har dött och han är himlafaren. Det står att han ska komma igen, alltså. Han sänder messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Så Jesus ska komma tillbaka. Och det är ju uppenbart då, man kan tolka och tycka och tänka vad man vill, vilken kristen tradition du nu kommer ifrån. Men så trodde ju de här, annars skulle han ju inte sagt det på det här sättet. Det står då ännu tydligare i vers 21. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Så Jesus måste vara i himlen tills ändens tid, eller tills den tid kommer då allt blir återupprättat. Och då kan jag inte förstå det på annat sätt än att den gammaltestamentliga föreställningen om en sorts politisk messias, den förverkligades inte. Men det betyder inte att förverkligandet genom Jesus Kristus, som inte var politiskt, skulle innebära att hela den här judiska förväntan nu är annullerad. Utan jag tror att det som händer när Jesus Kristus har uppstått, det är att från den dagen då han är himlafaren och anden är utgjuten, så är det en tid då han måste vara i himlen tills han kommer tillbaka. Det vill säga, det är en tid tills han kommer tillbaka. De första kristna trodde att den var väldigt kort. Vi tycker att den har varit väldigt lång. Det har mindre betydelse. Det finns en tid. Och den tiden här, mellantiden om man kallar den så, eller kyrkans tid, den förutsåg inte profeterna. För det kan man inte läsa om egentligen i Gamla testamentet eller hos Jesus eller hos apostlarna. Möjligtvis antydningsvis. Jag har redan gett en antydning. Nämligen den antydningen som du har i Matteus 24. När vi talade om tecknen i världen. Eller förlåt, om tecknen i kristenheten. Att man skulle bli utlämnad och bli förrådd och laglösheten tillkom. Så står det i vers 14 att evangeliet om riket ska predikas i hela världen. Till ett vittnesbörd för alla folk. Och sen ska slutet komma. Så där finns det ju en antydning om att den tiden inte, den mellantiden ska finnas. Den ska till och med vara lång. Om man nu inte tänker sig att hela världen, alla folken skulle evangeliserats på en väldigt kort tid. I och för sig så skedde ju det väldigt snabbt på 100- och 200-talet. Men det har ju också öppnat upp för den här mellantiden som man egentligen inte hade. Ni kommer ihåg hur det eskatologiska talet började. De frågade så här lärjungarna när vi inleder det eskatologiska talet i kapitel 24, vers 3. Säg oss Jesus, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? När ska detta ske, alltså att templet ska raseras och du ska komma tillbaka och tidsåldern ska ta slut? Så frågar de, för de tänkte sig att det sker samtidigt. När Jesus eller Guds Messias kommer och i politisk mening så behövs inte templet. Jesus som Messias regerar över hela jorden och ändens tid är inne. De tänkte sig att det skulle ske samtidigt. Och i de profetiska texterna och i de profetiska orden så finns ju inte tidsbegreppet i regel. Det står visserligen 4,5 vecka och 13 veckor och så här, men vi vet ju inte riktigt vad det betyder. Det kanske är symboliska tal när allt kommer omkring. Men ofta så står det inte ens sådana antydningar. Om vi nu går tillbaka till våran text. Nu känner jag att jag har använt halva tiden här till repetition. Men jag har inte dåligt samvete för det. Jag tror att det kan vara bra faktiskt. Men om ni då läser här i vers 31. Då ställer jag mig frågan så här. När det står i vers 31. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. Är det inte det som är Israels församlande, återupprättande, och det judiska folkets församlande? Hur skulle man tolka det där annars? Det med starkt basunljud, shofar på hebreiska. Shofar var ju det här hornet som man använde i gamla testamentet, som man blåste i basun när man skulle kalla samman Israels folk, den judiska högtidsförsamlingen. I ändens tid så ska Gud själv blåsa i shofar och det ska utgå ett starkt basunljud så alla liksom dras till det judiska landet, till Israel. Det utvalda här kan jag inte förstå på annat sätt heller. Det är hans utvalda som ska samlas. Hans utvalda, det är det judiska folket. Vi kan inte säga i biblisk mening, om man talar om utkårelsen och utväljelsen, att det är hedningarna som Gud har utvalt. Utan han har ju utvalt Abraham och gett Abraham löften, och Isak och Jakob. De här löften har gått vidare i den judiska traditionen, bevarats, förvaltats. De har ju fått löftena, de har fått lagen. De ska ju hålla lagen och de ska ta till sig löftena. Det gäller ju inte hedna folken. Hedna folken ska ta till sig det där som har gjort att bägaren rinner över, det vill säga evangeliet, liv och övernog, nåd och mer än nåd kommer ju till oss. Vi får ju allting utan lag och utan löften. Det bara kommer till oss som goda nyheter. Så de utvalda här förstår jag som det judiska folket. Och då är frågan här nu, för nu kommer vi in på tolkning. När vi kommer till vers 32 så fortsätter Jesus med att säga: lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Ja, vi kan stanna där tror jag. Jag läser alltså vers 32 i ljuset utav det som jag har pratat om de sista 25 minuterna. Och det är frågan om det är riktigt att göra så. Jag tror det. När det står här, när ni ser allt detta, i vers 33, då är det frågan om vad allt detta syftar på. När ni ser allt detta, vad då allt detta? Är det allting här som han har sagt? Eller är det det som han har sagt precis innan här, som handlar om tecknen i Israel? Eller är det så att jag syftade på allt här, både det som sker i världen och det som sker i kristenhet så finns det ju ingen anledning att undanta Israel. Så att hur man än vrider och vänder på det så måste ju Israel inkluderas i det här. Så fram det alls handlar om Israel. Jag tror alltså att vi ska lära av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. Jag kanske ska säga det också att de kommentarer som jag har följt, eller två av dem som jag har följt i huvudsak, nämligen Tord Fornberg, han nämner ingenting om Israel i det här sammanhanget. Att det skulle handla om Israels återkomst eller upprättelse. Men nu talar vi om en vetenskaplig kommentar alltså. Michael Green, som inte är lika, han är vetenskapsman han också, men inte lika vetenskaplig, för han är en varmt troende och som han har sin bibeltradition, sin bibeltolkning. Han säger att det inte är Israel. Och det säger han vid flera andra liknande versar också. För han tror inte att det är det, va. Han menar att om man börjar tolka åt det hållet så ger det ena det andra och att man kan komma fel. Jag tror att det handlar om Israel. Och nu ska ni få några argument för det. Det ena argumentet, det första argumentet har jag egentligen redan gett. Nämligen hela den profetiska bakgrunden. Där jag menar att Israels hopp, ja det är förvisso politiskt. Men det kvarstår. För vad är det som händer i ändens tid? När Messias kommer tillbaka och ändrar om i hela världen. Är inte det ett politiskt skeende, så är det väl inget som är politik. Det är klart det är ett politiskt skeende. När han kommer och sätter ner sin spira på Oljeberget eller hur det nu går till. Jag menar alltså att det politiska hoppet där Israel väntar på sitt folks återupprättelse. Och det vi ibland kallar för tusenårsriket. Och som vi kristna inte har tagit till oss särskilt mycket av. Kanske det är just därför att det är riktat till Israel. Men schablat bort och har olika tolkningar på. Jag menar att det kan inte göras som intet. Att Gud har gett 300 löften till Israel, men nu gäller inte de längre. Lång näsa alla judar. Jag tror inte på det. Det är olikt Gud, va. Så jag tror att det ligger kvar. Och ligger det kvar så är det klart att då finns det ju med också hos Jesus. Jag tror ju att Israel är förstlingsfolket. Gud vill frälsa alla folk. De är de första. Det är förstlingsfolket som man kommer till. De är roten. Stammen och roten på trädet som vi är implanterade i. De är våra andliga föräldrar i den familj som vi är intagna i. Och det kan vi aldrig komma ifrån. Oavsett vad vi tycker och tänker om det. Jag tror att det fortfarande delargument till det här första argumentet, politiska argumentet. Jag tror att det judiska folket har tjänat som en sorts utställningsmonter för världens folk. När Gud handlar med hela världen, med alla folken. För han älskar alla folken lika mycket. Så har han haft det judiska folket som någon sorts utställningsmonter. Där kan man läsa om deras historia. Där kan man läsa vad som händer och vad som inte händer. Och lagen. Och man kan se förlåtelsen. Och man kan se framförallt Messias föds ju i den här utställningsmonten. Där ser du hela skeendet. Det som har skett med och som skedde med och som sker med det judiska folket. Det kommer sedan att fortplanta sig och ske med alla folk. Genom Jesus Kristus. Man kan också säga att det judiska folket inte bara är en utställningsmonter utan är som ett brohuvud. Där himlen slår en bro ner bland alla folken ner här på jorden. De har en politisk betydelse helt enkelt. Och ett brohuvud, det behövs ju på båda ställena. Det judiska folket och Israel är detta brohuvud. Och de väntar på sin återupprättelse. Ända från det att de har förskingrats. Och jag kan inte tänka mig att de inte skulle bli återupprättade i enlighet med alla de löftena som finns i skriften. Så det är det första huvudargumentet som jag har. Det andra huvudargumentet som jag har, det ligger i själva bilden här. Jag visste inte det, va, men Peter Fjellstedt skriver i sin kommentar. Jag brukar gå till lite olika kommentarer, särskilt om jag inte hittar det jag vill hitta. Då kan man titta i en annan kommentar. I Peter Fjellstedts kommentar så står det så här. Att när träden börjar knoppas på våren och blomma, då vet vi att våren är här och att sommaren kommer. Fikonträdet är det sista av alla träd som knoppas. Så att när fikonträdet knoppas, då vet man att sommaren är nära. Här kanske det ena trädet efter det andra knoppas då i mars och i början av april. Och vi vet inte riktigt hur långt det är kvar. Vi vet att det är vår, vi vet inte riktigt hur långt det är kvar. Men när fikonträden börjar knoppas, då är sommaren nära. Fikonträdet är det träd som slår ut i blom sist. Då tänker jag så här. Om fikonträdet nu är en bild av Israel som jag ska argumentera för lite till strax. Då är alltså det judiska folket det folk som sist blir frälst. När deras andliga återupprättelse äger rum, då vet vi att tiden är nära. Alla folk skulle få del av evangeliet. Det judiska folk ska få del av det sist. Men de ska blomma desto mer, som vi ska se i andra texter. Det tror jag är vad Jesus antyder. Det tredje argumentet, och nu kanske det låter som jag upprepar mig säga här nu, men det är ju att sammanhanget talar för att det syftar på Israel. Alltså det handlar om ändens tid och det handlar om hans utvalde, det handlar om förödelsens styggelse och såna här saker som typiskt judiska saker. Frågan är bara liksom var någonstans det så att säga upphör då att handla om Israel, om det skulle vara i vers 31. Ja, jag tror inte det. Jag skulle nog vilja att säga att det här avsnittet upphör i vers efter vers 36. 36 är någon sorts sammanfattning på hela den här utläggningen. För det fjärde, och det här tycker jag är ett slagfärdigt argument om jag får säga det själv. Det är det att Jesus har redan tidigare talat om fikonträdet. Om ni bläddrar tillbaka till kapitel 21. Vers 18. När Jesus tidigt på morgonen vände tillbaka till staden, då blev han hungrig. Han fick då se ett fikonträd vid vägen och gick fram till det men fann inget annat än blad på det. Då sa han, aldrig någonsin ska det växa frukt på dig. Och genast vissnade fikonträdet. Hör nu och häpna. Både Fornberg och Green tolkar detta som att det gäller Israel. Ja, typiskt tänker jag. Typiskt kyrkan som vi har gjort i 2000 år. All lag och förbannelse till det judiska folket. Alla löften och välsignelser till oss själva. Hur kan man tolka fikonträdet på det ena stället som om det gällde Israel men inte på det andra? Det är väl ett slagfärdigt argument. Om det handlar om Israel i Matteus 21, 18. Då skulle det väl kunna handla om Israel i Matteus 24, 32 också. De sista som omvänder sig. Då vet ni att sommaren är nära. Det här med att fikonträdet syftar på Israel. Det är ju en gammaltestamentlig bild också. Det har det i Jeremia 8, 13. Där är ju domsprofetia emot Israel mot det judiska folket. Vers 13, jag ska rycka bort och förgöra dem, säger Herren. Inga druvor blir kvar på vinstockarna och inga fikon på fikonträden. Till och med löven är vissnade. Det jag gav dem ska tas ifrån dem. Och det är ju en av de verserna som ligger bakom det här förbannelsen av fikonträdet som Jesus gör. Så att det judiska folket liknas vid ett fikonträd. Så det är inte bara en tolkning som jag har. Utan jag tycker snarare att man i Matteus 24:32 då skulle få argumentera för att det inte är Israel. Eftersom det är Israel på de andra ställena. Och du har det också i Mika 7. Vi kan se vad det står där. Mika 7, jag läser från vers 1. Slutet på vers 1. Ingen druvklase mer finns att äta, inget tidigt fikon som jag har längtat efter. Ja, och så vidare. Men du kan se, där i överskriften här så står det att det handlar om Israels förfall och nöd. Så där låter man det syfta på Israel. Så då om vi går tillbaka till våran text. Så menar jag att vers 31 där då ska Herren samla sina utvalda. Och i vers 32 så ska vi lära av en jämförelse med fikonträdet som är det som blommar, slår ut i blom sist. Och i vers 33 så säger Jesus också det, att när ni ser allt detta, då vet ni att han är nära och står vid dörren. Om du då går till vers 30, alltså backa lite ytterligare, så ska vi se en annan intressant sak. I vers 30 så står det, står då att när människosonen kommer tillbaka, Messias kommer, och här anspelar ju då på profeten Daniel som talar om att Messias kommer på himmelens skyar. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skaka. Då ska människosonens tecken synas på himlen. Och så står det, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens mål med stor makt och härlighet. Och då kan man fråga sig om varför de ska jämra sig. Och jag tror så här, de ska jämra sig den här stunden därför att det som har hänt här nu på världsscenen, det är ju att hedningarnas tid är förbi. Hedningarna har gått in i en efterkristen tid. Evangeliet går tillbaka till det judiska folket som blir återupprättat i andlig mening. Vi ska läsa om hur det går till. Och alla är emot judiska folket. Förslaget om Harmageddon ligger liksom och lurar. Då kommer Messias på himmelens skyar. Och alla folk inser att denne Jesus som vi har predikat om i våra kyrkor i århundraden och årtusenden. Och som vi har förkastat. Han har nu tagit sig an sitt förstlingsfolk och återupprättat det. Och alla hedningar är offside. Alla folk på jorden ska jämra sig. För de vet vad som sker. Så förstår jag det. Och vad är det som sker då? Det här med Israels andliga återupprättelse. Kan vi veta någonting mera än det här med den nya födelsen och att alla ska bli frälsta och så? Det finns en profetia i Zakaria 12 som jag vill att ni ska titta särskilt på. Det är precis innan Matteus. Eller den sista boken är i Malaki och innan dess är det Zakaria. Där finns också en sån här apokalyps som talar om vad som ska hända de sista dagarna. Och ja, jag tror vi tar och håller i det här en stund. För att det här ser ni det så tydligt, det som ni kanske har känt på er eller hört i andra sammanhang. Titta i Zakaria 12 eller lyssna. Då står det i den andra versen. Och det här är en profetia, ett Herrens ord som handlar om Israel. Då står det, se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda ska drabbas när Jerusalem blir belägrat. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Alltså alla folk vill komma till och ta Jerusalem och göra det till sin stad. Men var och en som lyfter den stenen, alltså Jerusalem, ska göra sig illa på den. Och alla jordens folk ska församla sig mot henne. Det här är vad som drar ihop sig nu i ändens tid. Och så läser vi vidare. Vi läser inte allt, men vi kommer då till vers 9. Och här börjar det på något sätt det här med Harmageddon torna upp sig. Eller drar ihop sig till någon sorts slutuppgörelse. Och så står det i vers 9. På den dagen så ska jag bestämma mig för att utrota alla hedna folk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare, alltså det judiska folket, så ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Korsfäst. Så i ändens tid, alltså när hela världshistorien når sitt crescendo och ska göras upp, då ska det judiska folket uppfyllas med nådens och bönens ande. Och de ska se upp till honom som de har genomborrat. Jesus Kristus. Vi läser vidare. Och det ska sörja honom som de har korsfäst. Så som man sörjer den enda sonen. Enda sonen. Han är den enda sonen. Och de ska gråta bittert över honom. Det vill säga över vad de har gjort. Så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen ska sorgen bli stor i Jerusalem som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset. Landet ska sörja var släkt för sig. Men ni ska förstå den här sorgen. Som Paulus säger, det finns en sorg till förbittring, och det finns också en sorg till omvändelse och förbättring. Och det är den här senare sorgen som judarna nu gråter, för de inser vad som har hänt. Och landet ska sörja var släkt för sig. Davids hus och släkt för sig. Och deras kvinnor för sig. Natans hus och släkt för sig. Och deras kvinnor för sig. Levi hus och släkt för sig. Och deras kvinnor för sig. Simeis släkt för sig. Och deras kvinnor för sig. Alla övriga släkter var för sig. Och deras kvinnor för sig. Ser ni vilken landssorg? På den dagen, fortsätter i kapitel 13, ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. Den källan är Jesus Kristus, det är evangeliets källa. Den talas det också om i Jeremia 31 när det står om det nya förbundet som ska upprättas med Israels folk. Då ska all deras orenhet utplånas på en dag. Det är klart vi kan säga att det skedde principiellt på Golgata kors. Men det sker i praktiken, förverkligas i praktiken den här dagen. Och så står det, läser vi vidare. Det ska ske på den dagen i vers 4 att profeterna ska skämmas för sina syner när de profeterar. De ska inte längre klä sig i en mantel av hår för att bedraga, utan var och en ska säga, jag är ingen profet. Det behövs inget, för sanningen ligger i öppen dagen nu. Det profeterna har profeterat är ju bara delvis. Det är bara halvsanningar när man ser det i det stora ljuset. Och redan i ungdom blir jag köpt till slav. Om man då frågar honom, vad är det för sår du har på händerna? Som ska han svara. Alltså såren efter korsfästelsen läser jag det som. Då ska han svara, de har jag fått hos mina vänner. Han kom till sitt eget folk och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn och så vidare. Det är det här som ska vara Israels återupprättelse som vi nu har läst om. Och då kan man ju kanske tycka, jaha, men är det inte lite järvt att läsa den här Zakaria-texten på det här sättet? Jag bara undrar, hur ska man läsa den annars? Om man inte läser den i ljuset utav Jesu Kristi uppståndelse. Det förklarande ljuset. Vi läser ju för övrigt hela Bibeln i det förklaringsljuset. Titta vad Paulus gör i Romarbrevet 11. Romarbrevet 11. Då har det alltså gått en tid, och framförallt har Paulus varit i den prekära situationen att hans evangelium, så hans frikostighet till hedningarna, uppfattas ju av judarna som om att Paulus lanserar en ny religion där man inte behöver behålla lagen och man kan strunta i sabbaten och omskärelsen behövs inte. Något väsensfrämmande för varje jude. Och vi vet ju också att det judiska folket och den kristna församlingen, det finns ju slitningar här som vi läser om i Nya testamentet, men i förlängningen så går man ju olika vägar. Och då uppstår frågan, hur ska vi då förstå det här med Israels återupprättelse, eller hur ska vi förstå det här med att Messias ska komma tillbaka? Nu har det ju gått, när Paulus skriver det här år 60 eller vad det kan vara någonstans, har det ju gått en 30 år, vet du? Det är ganska lång tid i ett människoperspektiv. Och så säger han i Romarbrevet 11:1, har då Gud förskjutit sitt folk? Alltså sitt folk, det måste ju vara Israel här. Och det ser du om du läser fortsättningen också. Visst inte. Visst inte. Och i vers 7 så står det, vad Israel strävar efter, alltså fullkomlighet, gemenskapen med Gud, det har de inte uppnått. Varför inte det då? Därför man uppnår inte gemenskap med Gud genom att förtjäna den, prestera och förtjäna. Gemenskapen med Gud är en gåva. Men de kämpar ju liksom för att klättra upp själva på något sätt. Det här talar Paulus om i det 10:e kapitlet, men vi ska inte titta på det just nu. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förstockade. Ja, just det. Och sen kommer det då vers 11, alltså 11:11. Jag frågar nu, inte har de väl snubblat eller fallit för att de skulle falla? Inte ville väl Gud förskjuta dem? Visst inte. Men genom deras fall så har frälsningen kommit till hedningarna. Det har runnit över till hedningarna. Jesus utlämnades till hedningarna, och inte bara Jesus utlämnades inte bara till döden, han utlämnades till uppståndelse och blev himlafaren bland hedningarna. Och hans budskap gavs gratis till hedningarna, eftersom det inte rotade sig i det judiska folket. Och så säger Paulus så här i den 12:e versen. Om deras fall har varit till rikedom för världen, så att alla folk har blivit välsignade därför att det judiska folket försköt Jesus och utlämnade honom till hedningarna. Om deras missgärning har blivit till en sån välsignelse för alla folk, hur mycket mer skall då inte deras fulla antal, deras återupprättelse i ändens tid bli till välsignelse? Man tänkte sig så, och Paulus tänker likadant. I ändens tid så upprättas det judiska folket. Det här kriget avstyrs väl, eller om Messias sätter stopp för det, eller om han besegrar, eller det ska vi lämna utanför just nu, va? Och så upprättas det judiska folket, och de lever i andlig fullkomlig gemenskap med denne Messias i 1000 år. Under dessa 1000 år så är det judiska folket som är generösa med evangeliet åt alla folk. Det skiftar alltså scen på något sätt i historien. Och då går alltså det israeliska politiska hoppet i uppfyllelse. För det blir det politiska centret, men det är ett evangeliskt centrum. Hur, om deras fall kunde bli en sån välsignelse för världen, hur mycket mer välsignelse ska det då inte bli när de upprättas? Och är det på den plats där de rätteligen ska vara? Han slutar sedan... Han slutar sedan det här kapitlet med orden, vers 33. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundlig är inte hans domar, och hur outransaklig hans vägar, och så vidare. Paulus hade sett det här. Och jag tycker mig ana det. Och därför så vågar jag tolka de här texterna i ljuset av det här. Och när jag gör det så tycker jag det stämmer. Jag tycker det stämmer bättre än Michael Green. Och jag tycker det stämmer att det är mer frimodigt åtminstone än Tord Fornberg. Men ni har fått argumenten så jag ska inte upprepa mig. Kanske bara skulle visa på något av de där löftena till sist då. Då tittar vi på... Nu ska vi se. Jesaja, kapitel Jesaja, det är ett av de mest kända bibelställena. Jesaja. Det får bli som avslutning här nu, för nu är vi uppe i 56 minuter. Jesaja 11. Vi känner igen inledningen. Ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt och så vidare. Så man tänker så här då. Israel som trädet som har blivit avhugget. Och förkastat eller ut i förskingringen. Men ur detta avhuggna stam så ska det spira en telning. Det är Jesus Kristus som växer upp ur den judiska förskingringen. Och över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd och så vidare och så vidare. Rättfärdighet, står det i vers 5, ska vara bältet runt hans midja. Trofasthet, bältet om hans höfter. Och sen så går det över i en beskrivning. Som är i sådana fall, man får kalla det, om inte politisk, ja den är politisk på sitt sätt och den är historisk. Den är bokstavlig. Men det här jag menar att profeterna inte ser klart. De ser inte att det här sker principiellt genom Jesus Kristus. Och att det sen ska ske definitivt när han kommer 2000 år senare. Det flyter ihop för dem. Men vi ser ju, Jesus själv talar om det här, så säger han ju att först ska evangeliet predikas, eller vi vet inget om den dagen. Ni ska vara beredda, så det finns ju en mellantid där. Och vad ska då hända i andra änden så att säga? Och nu läser jag igen här i Jesaja 11, vers 6. Vargar ska bo tillsammans med lamm. Leoparder ligga bland killingar, kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans. Och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta. Deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska kunna leka vid huggormens hål. Ett avant barn räcka ut handen mot giftormens öga. Ingen ska göra något ont eller förstöra något. På mitt heliga berg. Ty landet ska vara fullt av Herrens kunskap. Liksom vattnet täcker havet. Och så vidare. Detta är ju det judiska folkets hopp. Fortfarande. Grundat i den heliga skrift. Jag tror att det här pekar på. Om vi nu är i tusenårsriket. Eller om det ska gå till på något annat sätt. Det är inte man att avgöra. Vi kan komma tillbaka till det. Men att det finns här ett hopp. Det är det här hoppet som är också vårt hopp. För vi har ju inget annat hopp än det som finns i Bibeln. Det är också vårt hopp. Och därmed också till sist här nu, för nu är tiden slut då. Men därmed kan man också säga att jag vill att ni ska lära er skillnaden mellan tro, hopp och kärlek. För det här som har att göra med den yttersta tiden som vi tycker är så svårt och som behöver tolkas. Och det är lite, flyter lite här och där. Det ingår inte i trosläran. Det är inte tro. Det är inte dogmer. Det är hopp. Det är vårt hopp vi talar om. Och det är en viss skillnad. För det, vi kan inte ha fritt fram för att lära om det här och undervisa som om vi visste det. Men var frimodiga i hoppet. Vi har all anledning att hoppas gränslöst mycket. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring över Matteus evangeliet med Håkan Sundliden från Värnamo kyrka. Del 66 var detta. Det har varit en sändning från Värnamo församlings närradioprogrammet heter Bibeltimman. Härefter så kommer sändning ifrån Missionskyrkan Radio MF. Och då får du lyssna till deras söndagsgudstjänst. Ha en skön och välsignad vecka.